Du lyssnar på Loppmarknadsarkeologerna.
Det lilla programmet om historierna bakom vanliga, billiga saker från, ja, just det, loppisen. Jag heter Maja Åström.
Och jag heter Tommy Jönsson. Och dagens första objekt är den här tavlan. En ganska fint inramad och textilhistoria på 70x50 cm ungefär. Jag såg den och jag kunde inte låta bli att köpa den för 40 kronor.
Och jag vill också tillägga att det är August Malmströms klassiska grindslanten här. Mm. I korsstygn, ja, eller några andra slags stygn. Ja, den är i alla fall broderad.
Och vet du, jag tycker att det är någonting särskilt med de här broderade tavlorna som jag inte riktigt kan sätta fingret på. Mm-hmm. Men om jag får låta lite som Ernst Kirchsteiger i en sekund så känner jag att de talar till mig. Och de finns i så många olika varianter, allt ifrån såna här små inglasade blommor.
Ja, men också småfåglar, det har jag sett.
Ja, och så den klassiska piprökande i fiskargubben, såklart.
Såklart.
Och en hel del andra välkända målningar i... ja, stygnversion.
Men du, vad ska man kalla de här tavlorna? Vad är det ens för stygn?
Jag ringde runt till lite entusiaster och frågade vad de här broderade tavlorna, vad det är för någonting. Då fick jag de här svaren.
Jag tycker det är väldigt bra att du säger att det är broderade tavlor. Därför att vissa av dem är ju inte korsstygn. Utan det kommer sig att man har börjat att kalla det för korsstygns. Broderier, för att det är så vedertaget begrepp.
Det här är Sigrid Sällström.
Jag har tittat lite närmare på det här sen vi pratades vid.
Hon drev i flera år en loppmarknad i Åbo-trakten. Och då sålde hon mängder av broderade tavlor.
Och då är det så här att de är inte med korsstygn, de här som är gjorda med ulltråd. Ja, så det är ju ett halvt korsstygn. För att ulltråden fyller så väl så man behövde inte göra ett kors. Så de gör bara ett enkelt snedsöm, helt enkelt.
Vi ringde också till en broderientusiast i Västerås. Och hon köper massor av broderade tavlor på loppis. För att sen sätta ihop dem och sy upp till väskor eller kuddfodral.
Ja, men det ger mig terapi.
Hon heter Marie Brock Ortiz. Och hon upplyser oss om att botten, alltså duken som man broderar på, den kallas för stramalj.
Ja, det är ett tyg då liksom... hårt tyg med massor med små hål. Och sen tryckte de ju mönstret på. Och då ser man ju liksom, där ska jag sy. Då syr man svart tråd där det är svart. Man syr rosa där det är rosa och grönt där det är grönt och så vidare. Det är ungefär som om, du vet, man kunde köpa såna grejer för att måla efter nummer.
Men du, Tommy, du sa ju förut att de här talarna talar till dig. Varför?
Ja, men jag tror att jag går igång på pixligheten. Varje stygn blir som en bildpunkt på en bildskärm nästan, om vi tänker modernt. Ja, men i det här fallet, om du kollar på grindslanten, då får det här slagsmålet med de fattiga pojkarna en viss 8-bitars datorspelkänsla.
Ah, lite Mario Brothers, men med hårt våld i 1800-talets svenska fattigdom.
Mm, jakten på snabba cash. Men vet du, Maja, jag har en till stor broderad tavla här som jag vill att du ska titta på.
En ung kvinna sitter och matar småfåglar. Hon har en öppen här precis på sidan om sig. Det är ett öppet fönster som är en blå himmel. Och så i förgrunden så är en yxa i en huggkubbe.
Och vet du, just den här broderade tavlan rymmer ett litet mysterium.
Aha.
Vi ska få höra från en som blev rent av besatt av den här.
Före stramaljen kom så var det ju mycket, mycket mer jobb. Du måste räkna varje stygn. Men stramaljen blev som en sån här fast food, handarbete lite. Mitt namn är Axel Åhman. Jag är frilansjournalist bosatt i Helsingfors. Alltså allting började som ett skämt egentligen. De är väldigt populära i Finland och i svenskspråkiga delarna av Finland. Och jag och mitt produktionsbolag, vi skulle inreda vårt kontor. Och då köpte vi 2 stycken identiska på ett loppis. För att det var lite kul att ha samma. Sen så bestämde vi oss för att nej, men vi köper fler. Så vi slutade med att vi hade 10 stycken och en ryamatta.
Men vadå? Alla samma motiv alltså?
Samma motiv, men ändå ganska stor variation.
Och Axel, han började sugas in i det här motivet.
Det är Askungen på finska Tuhkimo. Det är den här klassiska sagobilden av Askungen som sitter... och jobbar och plockar korn åt sina duvor som hjälper henne sen. Alla detaljer i den här tavlan så finns egentligen i sagan om man läser de här tidiga översättningarna också. Det som inte är riktigt den här Disney-versionen med många element är samma. Huggkubben och yxan har egentligen med originalet att göra där de här systrarna huggar av sig delar av fötterna för att få plats i den här skon som prinsen kommer med. Ganska fort insåg jag ju att det här är ett väldigt gammalt motiv. Jag kommer knappast hitta någon i livet som är upphovsman eller kvinna till den här. Men då ringde jag olika firmor nedlagda och ringde barnbarn till dem som hade ägt dem. Och de kunde då berätta att i Helsingfors så gjordes på Eiran Tukku, hette en fabrik. Där gjordes den första stramaljen av Askungen. Den här första blev en stor hit och det är därför började andra firmor att kopiera den och göra sina egna varianter.
Jag tänkte vi skulle gå in här. Det är liksom en sån här second hand butik.
Spännande, spännande.
Ja, det är ju liksom utvalda loppisgrejer men prislapparna är väl inte så där jätteloppiga.
Okej. Det var ju synd. Oh shit. Men de här är bara målade allihopa. Ja. Det här är inte den bästa mallen. Det här, men jag tror det är den vanligaste. När stramalia var som störst och ett motiv blev jättepopulärt så funkar det som så att det var copycat economy, att alla började ta efter och göra egna varianter i olika storlekar, olika mått. Det finns också de som är på sidled och stående. Jag har inte hittat knappt någon som är som helt identisk. Intressant kuriosa om fönstret. Det lär ha ändrats en hel del att se mer nordiskt ut. En sån där finländsk fond ofta. Aha. Att det kan vara björkar och lövträd och till och med granar ibland för att den som gör den ska känna sig lite mer sådär hemma.
Ja. Axels jakt på den som gjorde det här Askungemotivet i Finlands populäraste stramalbroderi, det blev så småningom ett helt reportage i finlandssvenska tidningen Vasabladet. Och vi ska inte avslöja hur den här jakten slutade, men vi kan säga så här mycket. Bilden av Askungen med fåglarna och huggkubben, det är inget originalmotiv.
Det är ju Grimms saga, så jag börjar gå igenom original av deras sagor och nytryck på dem under hela 1800-talet. Tills jag då snavar över på 1873, om jag minns rätt, så hittar jag den här, en jättelik bild. Som visserligen var inverterad, men allting stämde. Det fanns huggkubben, fanns där fåglarna, elden, man kunde ana fönstret, skorna, allt var där. Paul Meyerheimer, en tysk illustratör, är troligen upphovsmannen till originalbilden.
Varför blev det här motivet så populärt i Finland?
Om man får spekulera i det här storheten så kanske att det finns en viss som igenkänning i den här. Att det är som en kvinna som jobbar hårt och sliter. Hon förunnas ingenting gratis. Hon till och med blir dåligt behandlad. Och sen så går som ödet hennes väg. Jag tror vi respekterar den här hårt arbetande kvinnan. Att hon vill få på dans. Det är hennes högsta önskan i livet. Att få på dans. Det är ganska stort i Finland och sådär kulturellt. Jag intervjuade en kvinna som gjorde en ryamatta av den här Askungen som har haft den på alla sin. Hon har flyttat 17 gånger i sitt liv och den har alltid hängt med. Hon har till och med räddat den ur ett brinnande hus och alltså dramatiken där och det här hur viktigt det här konstverket kan vara för den som har gjort det eller den vars mamma har gjort den. Jag tycker det är synd att det inte respekteras den vikten av det.
Ja, det här var alltså en historia om vad som kan dölja sig i en stramalltavla som vi ju ofta kan hitta på våra loppisar.
Och det här var allt för loppmarknadsarkeologerna den här veckan. Äldre avsnitt och tidigare säsonger, ja, det hittar du på Sveriges Radio Play.
Loppmarknadsarkeologerna görs av produktionsbolaget Rundfunk Media för Sveriges Radio.
Vi hörs om en vecka.